God förmiddag också från min sida. Roligt att se er allesammans här. Även om inte jag ännu har hälsat er handgripligen så vill jag på det här sättet hälsa er varmt välkommen. Det är faktiskt en stor glädje att få börja också de här förmiddagsgudstjänsterna. Vi har sett fram emot det här och vi har talat om det den här sommaren. Att det ska bli verkligen intressant och verkligen roligt. Och roligt också att det inte bara blev Anders och jag och Marie-Louise här idag. Utan att det blev en så pass stor uppslutning. Det gläder oss. Vi har ju under den tid som har varit i Sion undervisat ganska mycket bibelböcker. Vi tror nämligen på Guds ord, eller hur? Vi tror att det är Guds ord som lägger grunden. Vi tror att det är Guds ord som talar långt mer än kanske åsikter och kanske strömningar i tiden och så vidare som det alltid har funnits och kommer alltid att finnas. Men Guds ord är på något sätt en fast klippa, någonting som håller i alla väder. Och därför har vi funnit en väldigt styrka i att undervisa ur bibelböcker. Och det vi håller på med just nu har varit att vi har talat om Galaterbrevet. Vi har kallat det Galaterbrevet, en studie i Galaterbrevet, en gåva eller en gärning. Därför att vad vi längtar efter, det är att få se ett evangelium som fungerar. Ett evangelium som Bibeln själv med väldigt, väldigt styrka och eftertryck säger att det är Guds kraft till frälsning. Vi tror att det är så viktigt att hitta till det på något sätt raka, klara, oförfalskade evangeliet. För när vi hittar det, då tror jag att så många saker i vårt eget liv, i församlingsliv och så vidare, det faller på sin plats. När evangeliet får verkligen finnas i centrum. Och när jag talar om evangeliet så kanske du tänker, ja, men det kan jag, det vet jag. Men som vi ser när vi läser Galaterbrevet så finns det många orsaker till att ständigt återvända till evangeliet. Paulus säger nämligen att det finns ingen annan grund som vi kan lägga än den som redan är lagd, nämligen Kristus Jesus. Sen talar han om vårt ansvar, att han som en kunnig byggmästare, han har lagt grunden och så var och en bygger nu vidare och var och en behöver se till hur han bygger. Att det går ju ingenting för sig själv, ni vet ju det, ni som är husbyggare, jag ser speciellt några husbyggare här. Och så här, ni som är husbyggare, ni vet det att huset är ju inte klart när grunden är lagd, eller hur? Men samtidigt är det nog också väldigt sant att det blir inget hus om inte grunden läggs. Eller vi kan också säga så här att hurdant huset kommer att vara i förlängningen beror väldigt, väldigt mycket på dess grund. Så även om grunden inte är så där modern och häftig att se på. Ni vet om ni går på sådana här bostadsmässor så förändras inte grunden så mycket. Det är nog en betongplatta, det är nog styrox, det är lite fyllnadsgrus och man kan ju ha lite olika, lite torpa grund och så vidare. Men den är otroligt viktig. Därför kan ingen annan grund läggas i församlingen om vi vill vara församling än den som är redan lagd, Kristus Jesus och hans evangelium. Senaste söndag så läste vi Galaterbrevet från början och idag ska vi läsa lite grann också Galaterbrevet från 5 och framåt. Men lite grann vill jag lägga också grunden för dig som inte var här senaste söndag. Galaterbrevet är ju ett brev där Paulus verkligen uttrycker sig ganska skarpt. Han är ganska frustrerad. Han börjar med en kort hälsningsfras. Men sen får de inget beröm överhuvudtaget som de alltid annars brukar få i breven. Utan de går ganska snabbt in på, sänker de mig lite grann. Går ganska snabbt in på, vad heter det? Det här som Paulus skriver om och som han är ganska upprörd över. Han skriver så här i Galaterbrevet 2:16. Får följa med på skärmen där så om du ser eller om du har med en egen bibel. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. så har också visat vår tro till Kristus Jesus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar. För genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Och det här är typiskt Paulus nu då igen. Han repeterar sig. Om vi tar nästa bild så ska du få se att han faktiskt repeterar sig 3 gånger, så säger han exakt samma sak. Han säger att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Kristus. Det skulle räcka där, han skulle kunna sätta punkt och så skulle det vara klart. Men det gör han inte. Utan han säger, så har också visat vår tro till Kristus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ännu en gång. Och så ytterligare en gång, för att styrka sin punkt, säger han, för genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Så Paulus tycker om att vara på något sätt övertydlig. I och för sig så var det också ett sätt på vilket man skrev på den tiden när man ville verkligen bestyrka att det här var någonting viktigt. Man hade kanske inte sådana understräckningspennor tidigare, utan man repeterar sig själv. Så han slår fast det här. Att vi tror att rättfärdigheten beror på Jesus Kristus, genom tron på Jesus Kristus. Det är så vi har kommit i tro, men det är inte bara så vi har kommit i tro, utan så behöver vi också fortsätta vår vandring tillsammans med Kristus. För att om vi gör på något annat sätt så kommer vi att hamna i det som församlingen i Galatien hade hamnat i. Om det då är Nord- eller Syd-Galatien, eller teorierna där de tvistar, de lärde. Men det lämnar vi därhen. Det här är grunden i evangeliet. Och det som vi kommer att komma tillbaka också under den här hösten, under den här vintern. Så vill vi verkligen lägga det här som en grund. Därför att vi tror att får du det här rätt, så kommer din kristna tro att falla på plats. Från att vara någonting som är tungt och jobbigt eller kravfyllt eller någonting annat, från att vara någonting som inte fungerar, till att bli den största glädjen i ditt liv. Och det som verkligen kommer att hålla dig, inte bara de här solskensdagarna, vi har ju haft många sådana nu, men utan att vara profet så kan jag säga för er att de tar nog slut. Det vet vi, det kommer andra dagar än de här dagarna. Jag är tacksam för dem, för jag har hållit på att måla mitt hus och jag blev lite försenad i min tidtabell, så jag har varit jättetacksam för de här soldagarna. Men de kommer att ta slut. Det kommer att komma regniga dagar, det kommer att komma stormiga dagar, det kommer att komma kalla dagar, precis på samma sätt som det kommer i vårt liv. Men om du får evangeliets grund, om du får din tro grundad på det som verkligen är sant, så kommer det också att hålla. Evangeliet, om vi studerar evangeliet i Bibeln, så ser vi att evangeliet gör 2 saker. För det första så på något sätt blottlägger evangeliet våran katastrofala ställning som fallna människor. Om du läser på olika ställen i Bibeln så är det inte så där jättepositiv bild ibland som man hör nu för tiden när man talar om sådana här positivt tänkande och så vidare. Att du är nog så bra och du är nog så duktig. Bibeln säger att ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som söker Gud. Utan alla har avfallit. Alla har gått sin egen väg. Alla har gjort som de vill. Ingen finns det med andra ord som söker Gud. Vi brukar ju kalla oss ibland för sökare. Men inte enligt Bibeln. Inte i Guds mening. Vi är inte sökare. Vi är nog frälsta därför att Gud har sökt oss. Eller hur? Vi är nog frälsta därför att Gud har förbarmat sig över oss. Hur blir det då, säger Paulus, med vår berömmelse? Hur den är utesluten. Det finns ingen av oss som kan brösta oss och säga, ja men Gud får nog vara lite glad i alla fall att han har mig. Så det blir lite ordning på torpet. Den är utesluten, säger han, från gärningarnas regel, nej, genom trons regel. Därför att rättfärdigheten inför Gud är baserad på tro och inte på gärningar. Så evangeliet, det blottlägger våran ställning som fallna människor och på något sätt som hjälplösa människor att kunna ta sig fram till Gud. Hela gamla testamentet bygger ju på det här på något sätt. När Gud gav lagen och på något sätt ett verktyg för att människan ska kunna komma fram inför Gud. Så ser vi hur man misslyckades gång på gång på gång på gång. I princip hela tiden. När jag har fört er ut ur Egypten, säger Gud, och fört er in i landet som flyter av mjölk och honung, glöm då inte bort vem det var som förde er ur Egypten. Vad är det som händer? 40 dagar i princip. Efter Israels barn bevittnade det största undret, kanske i hela historien, en av de stora undrarna i hela historien, när Gud delar Röda havet. 40 dagar senare så bygger man guldkalven. Det håller inte i sig någon längre. Därför suckar Jesus också när de begär ett tecken av honom. Ge oss ett tecken så ska vi tro. Inte tror vi fast vi får ett tecken. Vi blir kanske glada den dagen. Men det hjälper inte oss, för att det finns ingen som är rättfärdig. Men det andra som evangeliet lägger fram för oss, det är Guds suveräna handling i Kristus Jesus. Där han frälsar den syndare som sätter sin tro på honom. De här två bitarna finns i evangeliet. De finns tydligt där och finns klart där. Och vi ska se det. Därför måste Paulus, när galaterna då hade lite glidit in i judaismen och man tänkte att man måste omskära sig för att bli rättfärdig, så säger Paulus i Galaterbrevet 4:19 den här kända citatet: mina barn, som jag nu än en gång med smärta föder tills Kristus har tagit gestalt i er. Och sen lägger han till: jag önskar att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall, för jag vet mig ingen råd med er. Det är svårt att ha ett tonfall när du skriver, men ändå tycker jag att Paulus har ett tonfall här. Jag vet mig ingen råd med er. Nu måste jag med smärta. Till dess vadå? Tills dess Kristus föds er. Tills dess ni förstår på nytt igen att komma tillbaka till den klippa dit ni ska komma. Så då ska vi gå in på dagens dos i Galaterbrevet 5. Fram till Galaterbrevet 5 så har Paulus tryckt på det här. Han har tryckt på att människor blir rättfärdiga genom tro. Han har tryckt på att lagen fungerar inte. Han har tryckt på att det är inte vad du gör. Det är inte dina handlingar. Det är inte dina gärningar som kan få dig att få rätt ställning inför Gud. Så han har trummat på det här nu ganska hårt. En underdrift. Mycket hårt. Så han trummar på det här. Och då säger han i Galaterbrevet 5 och den första versen: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt inte på nytt tvingas in under slavoket. Vilken frihet? Jo, friheten från lagen. Det är det han säger där. Det är den friheten. Nu har ni blivit kallade till frihet. Varför vänder ni då tillbaka till köttgrytorna? Varför vänder ni då tillbaka till det som genom hela historien har visat sig att inte fungera? Och säger han i tredje versen: jag försäkrar er än en gång, var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. Med andra ord, det var inte bara omskärelsen som de kunde klippa ur som en liten grej nu som de tog, utan den som går den här vägen, han måste hålla hela lagen. Därför den som har syndat i ett, han har syndat i allt. Så väljer man att gå, så på något sätt så verkar det som vi måste bestämma oss för om vi tänker leva under lagen eller under nåden. Vi måste bestämma oss för vilken sida vi vill välja. Därför att lite av varje fungerar inte. Det är populärt nu för tiden. Man plockar lite smörgåsbord. Ni vet också i de andliga sammanhangen. Man plockar lite här och man plockar lite där och så vidare. Men Paulus säger, ni måste bestämma er. Var, under vilken regim ska ni leva? Var ska ni finnas? Och så läser vi vidare i Galaterbrevet 5 och den sjätte versen: för i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. Paulus släpper ju inte oss så lätt. Du vet, vi skulle han släppa oss i från det fjärde kapitlet, så skulle vi kunna, det är bara nåd, det är bara att leva hur vi vill och det ordnar nog sig i slutet och så vidare. Men han säger så här, att det handlar inte om lagen, det handlar inte om vad du gör, utan om du har en tro som är verksam i kärlek. Är det då ändå gärningslära vi predikar, eftersom vi måste vara verksamma i kärlek? Men vi kan snarare säga så här, att tron förlåt, kärleken är en konsekvens av att tron finns här. Kärleken är ett resultat av att Kristus har gjort någonting på min insida. Eller hur? Kärleken är en frukt, vi kommer att se det senare, på vad som har hänt när jag har tagit emot Jesus Kristus i tro. Så Paulus talar inte om en overksam tro, utan en tro som är verksam genom kärlek. Och nu kommer han inte gå in i det här så att det blir ganska obekvämt för oss, men det är säkert hälsosamt. Galaterbrevet 5 fortsätter vi att läsa i, och vers 13. Ni är alltså kallade till frihet, bröder och systrar. Men använd bara inte friheten så den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Okej? Okay? Ni minns första delen, det blir första delen det jag sa. Första delen i evangeliet, det talar om vår natur. Hurdan vi är fallna, i oss själva söker vi inte Gud. I oss själva så drar vi oss inte nära Gud. Alltså med andra ord, vi har en fallen natur. På grund av att synden fick tillfälle att härja. Så han säger, nu ska ni inte använda den här friheten, alltså friheten från lagen, som en ursäkt att leva som ni vill. För det kan bli den andra delen, eller hur? Som vi har, med andra ord, frihet från lagen, motsatsen, eller frihet från lagen, det är inte laglöshet. Eller hur? Utan han säger, ni ska inte ge den onda naturen något tillfälle, utan vadå? Tjäna varandra i kärlek. En av de bästa sätten, med andra ord, att inte ge utrymme åt min onda, om du tycker att onda natur låter väldigt jobbigt här nu, så säg då din själviska natur. En av de bästa sätten att inte ge din själviska natur och göda ditt, som man kallar det nu, ditt ego. Du vet, man kan ha ett stort ego. Att inte göra ditt ego och din själviskhet, det är att tjäna varandra i kärlek. Det är att ge sig ut för andra. Det är nämligen det som är den gudomliga kärleken. Så här smyger kärleksbudet in på nytt igen i det som Paulus säger. För han säger i vers 14, så säger han, för hela lagen är uppfylld i detta budord. Du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni bitar och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Man måste gilla Paulus. Han är så drastisk, men det är ju sant. Jag menar, hela lagen. Och så här, ser du då att Paulus talar om lagen. Inte som någonting ont, som om det skulle vara lagens fel. Det är inte lagens fel att vi har det som vi har det. Det är vårt fel. Eller hur? Lagen är rättfärdig. Budordet är heligt och gott, säger Paulus på många ställen. Men han säger, på grund av vår fallna natur så lyckas vi inte komma upp till lagen. Men hela lagen är uppfylld i det här budordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Och om du ska uppfylla det budordet, då behöver du nog Jesus. Eller hur? Ja. Ska det budordet överhuvudtaget närma sig sin uppfyllelse i en församling, så behöver vi nog basera våra liv på Kristus. Eller hur? Ska på något sätt det här bli vårt motto, där vi älskar med det agape kärleken som nämns här, med en självutgivande kärlek, då ska nog Kristus göra någonting i våra hjärtan. Eller hur? Då ska nog han komma till skott i våra liv. Följande vers. Vad ska vi nu säga? Förlåt. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Nu är det många konstiga ord här. Och ibland vi som har varit troende länge, vi kan ju alla de här orden. Men ibland vet vi inte riktigt vad betyder de riktigt. Vad står de för? Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Här ser du på nytt igen att vi verkar att ha ett val som vi måste göra. Vandra i köttet, alltså i vår egen natur, i vår egen vilja. Eller överlåta oss åt den heliga ande, alltså överlåta oss åt Gud. Vi ser det här valet. Ta emot evangeliet och låt förvandla er, som Paulus säger i Rombrevet 12. Eller vandra i vår egen, vår gamla fallna natur. Därför att när vi vandrar i de här olika naturerna, på de olika sätten, så kommer vi att göra det som är naturligt för den naturen. Förstår du? Om vi vandrar i köttet, alltså i vår egen natur, så kommer vi att göra det som är naturligt för oss. Vad är naturligt för oss? Jo, att vara självupptagna. Att vara själviska. Man är nog sig själv närmast. Eller hur? Vad det uttalande gick. Va? Vi kan sitta här och vara fromma. Men nu vet vi hur det funkar. Man är sig själv närmast. Men anden gör det som är naturligt för anden. Alltså på ingen deras sida behöver vi göra någon ansträngning. För om jag vandrar i min kötsliga natur, då behöver jag inte anstränga mig för att göra det som är negativt. Det händer bara av sig själv. Men om jag vandrar i Gud, om jag låter han påverka mig, så behöver jag inte heller anstränga mig. Utan då kommer det som finns i mig, det kommer att komma ur mig. Så det blir inte gärningslära att vandra i anden heller, och inte att vandra i köttet heller. Utan det bara sker automatiskt. Okej? Okay? Så kommer han då i Galaterbrevet 5:19. Så kommer den här uppräkningen som kanske ingen av oss tycker om. Galaterbrevet 5:19-21 står det. Köttets gärningar, de är ju uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittring, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sånt. Jag säger det i förväg. Vad jag redan har sagt, den som lever så ska inte ärva Guds rike. Så vad ska vi göra? Nu måste vi hålla oss från alla de här sakerna. Måste vi verkligen anstränga oss, och nu ska vi inte gräla. Och nu ska vi inte bli arga. Och nu ska vi inte vara avundsjuka. Och nu ska vi inte kivas. Så måste vi anstränga oss. Den vägen är oframkomlig. Den är det. Därför att om vi vandrar i vår gamla natur, så kan vi inte hjälpa oss själva. Har du gjort ett nyårslöfte någon gång? Om du är ärlig. Har du? Ja. Vi har gjort några nyårslöften. Men klarar vi av att hålla dem? Vi kanske klarar av att hålla dem några veckor. Men sen glider man tillbaka. Vad glider man tillbaka i? Jo, det gamla vanliga. Eller hur? Man glider tillbaka i det gamla vanliga mönstret. Och så upprepar man sig själv. Och så tänker man så här. Jag ska nog inte bli som mina föräldrar. Och efter en stund. Så vet ni hur det gick. Va? Eller hur? Därför att det är naturligt för oss. Vi är av naturen hemfallna, säger Bibeln. Åt att göra det här. Så att det handlar inte om att försöka anstränga sig att komma så långt bort från den där listan som det bara går. För då hamnar jag i gärningar. Utan istället står det i Galaterbrevet 5, om vi fortsätter där, i den 22 versen. Andens frukt däremot. Det är höst. Har du sett några äppelträd? Ja. Det är äppel där, om inte har plockat dem. Om inte plockar dem snart, så faller de på backar. Så du kanske behöver börja plocka dem så småningom, beroende på lite vilken sort det är. Hur gör äppelträdet? Äppelträdet har inte krystat på där nu i hela sommaren och ansträngt sig. Utan äppelträdet bär äppel därför att det är ett äppelträd. Eller hur? Det är med andra ord naturligt för ett äppelträd att bära äppel. Det är med andra ord naturligt för en människa som Bibel 2000 säger på ett bra sätt. För en människa som är lämnad åt sig själv. Att bära köttets gärningar. Finns det inte någon som gör gott? Jo, visst finns det. Det finns många människor som gör goda saker. Eller hur? Många människor som inte tror på Gud överhuvudtaget. Som gör fantastiskt goda saker. Men nu talar vi om att vara rättfärdig. Att ha rätt ställning inför Gud. Och då får du anstränga dig tills du blir blå som ett plommon. Det kommer ändå inte att gå. Därför att du har inte den naturen i dig. Men andens frukt, med andra ord, konsekvensen av den helige andes verk i ditt liv kommer att vara att du bär god frukt. Eller hur? Det blir en konsekvens. Eller som Paulus säger på ett annat sätt ställe. Vi är en väldoft. Vet du, om du luktar svett, det går inte att göra så mycket annat än att gå i duschen. Eller hur? Men när du är parfymerad och nyduschad och så vidare, så behöver du som inte gå så här. När du går omkring. Utan det blir en väldoft. Därför att du är sån. När den helige ande får göra sitt verk i dig, så handlar det inte om att du behöver anstränga dig, utan du bär frukterna automatiskt. Därför att du har låtit dig förvandlas. Andens frukt är konsekvensen av Guds arbete i våra liv. Och därför säger Paulus, då vi ska börja avsluta här. Därför säger Paulus i då, den följande versen i 5:24. Så står det: de som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelse och begär. Om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra, inte avundas varandra. Alltså frestas inte att gå tillbaka till din kötsliga natur. Frestas inte att komma tillbaka till det här och jämföra dig. Du kan ju bli kötslig i din andlighet. Va? Anders är nog lite mer andlig, han ber så bra. Va? Eller någonting annat. Nej, utan du får låta, ska jag nästan säga, låta Jesus korsfästa din gamla natur. Om du har fötts, vilket vi alla tror som troende, att vi har fötts genom den helige ande. Det var den helige ande som var där i frälsningen. Det var han som födde oss på nytt till liv med Gud. Så föds inte bara av anden, utan följ också anden. Det är det han säger. Allt det här hade galaterna glidit bort ifrån. Allt det här kan du och jag också glida bort ifrån, att vår tro blir byggd på någonting annat. Men om du har fått liv genom anden, så följ då också anden. Så kommer slutklämmen. Om vi hoppar till Galaterbrevet 16:14. På något sätt när Paulus då ska lämna de här vännerna och avsluta sitt brev, så kommer han tillbaka till det som är viktigt. Han säger så här, Galaterbrevet 6:14. För min del vill jag aldrig berömma mig av någonting annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Jag vill inte berömma mig av någonting annat än Jesu Kristi kors. Därför att det är det som är poängen. Det är det som gör allt det här i mig. När vi talar om andens frukt och alla de här sakerna. Det här som vi skulle borde. Och det här som vi skulle måste. Och det här som vi skulle försöka pumpa upp som troende. Allt det finns i Jesu Kristi kors. Och sen, jag tycker det är så bra. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och så i 15 versen, kommer upp Marie-Louise. I den 15 versen, 6:15. Det har ingen betydelse. Här kommer han tillbaka till sitt ursprungsorsak, varför han skrev brevet. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder någonting är en ny skapelse. Det som verkligen betyder någonting i ditt liv, det är inte hur mycket du åstadkommer, det är inte hur mycket du gör eller lyckas göra, utan det är att Gud har fått möta dig. Gud har fått gjort någonting i ditt liv. Han har gjort det som inte du kan. Han har fött dig på nytt. Han har till och med fött den tro som du har på honom. Den har han också varit och fött i ditt hjärta. Så inte ens den kan du ta äran för eller kredit för. Allt har han gjort. Allt är på grund av hans nåd. Det har inte en betydelse om du är ung och gammal. Om du tycker om det här eller du tycker om det här. Eller det här är din favoritpredikant. Eller det där är din favoritpredikant. Eller så här ska man göra, så här ska man inte göra. Det som betyder någonting är en ny skapelse. Det är där harmonin i församlingen finns. Det är när vi börjar behandla varandra som nya skapelser i Kristus Jesus. Det är där det finns.